Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 169. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hej!
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 God jul!
God jul! Jag tänkte vi skulle avsluta med det annars, men vi tar det. Det är bra. Det har ju hänt väldigt mycket sen vi satt här senast. Känns lite som en annan tid nästan.
Jag förstår inte vad du menar. Vi har inte fått någon regering ännu.
Nej, nej, det har inte hänt så mycket. Men det rullar ju på ändå. Så att jag tänker att vi idag ska prata om det som har hänt. Egentligen då spelet i Europa League, fortsättningen i Europa League och såklart även Håkan Jeppssons tragiska bortgång. Men vi börjar med det senaste i tidsordningen, det vill säga det som inte har hänt än, utan ja, lottningen av Europa Leagues 16-delsfinaler, där ju MFF ska möta Chelsea. Och innan vi går djupare in på detta så vill jag fråga, vad var er liksom spontana känsla när ni såg lottningen?
Att det inte kunde bli ett värre.
Nej, precis. Och så jag tror jag fick in lite Daniel Anderssons tankar, det som vanligt. Malmö har ju haft en enorm förmåga att, förutom just i det här gruppspelet som de har avslutat nu, att få högst sidade lag och svåraste lag i alla lottningar.
Det är ju, om man, ja, så det här med att värdera trupper så är alltid lite vanskligt, men om man tittar på Transfermarkt till exempel så är ju hela MFFs trupp värderad till 15,2 miljoner pund. Chelsea är värderad till 803 miljoner. Eden Hazard ensam 135. Och 21 spelare i Chelseas trupp är högre värderade än hela MFFs trupp tillsammans. Det säger ju inte allt om styrkeförhållandena, men en del. Men Fredrik, när du säger att det kunde inte ha varit värre, varför säger du så?
Ja, alltså, därför att dels kanske framförallt för att Chelsea har vunnit rätt i Europa ganska nyligen och ja, har de här spelarna som är världsklassspelare på de flesta positionerna egentligen, för att inte säga alla. Och att de är hyggligt formstarka också. Har fått ordning på sitt spel de senaste, under Sarri kan man väl säga, sen han tog över i sommar här, den italienska tränaren. Ja, men å andra sidan så, det är en sida av myntet. Ett annat är ju så här att det är kanske alla lag som MFF kunde få är ju jättesvåra. Så det kanske på något sätt, om man ska åka ut så kan man åka ut mot ett motstånd där man ändå kan säga de är på en annan planet, istället för att göra sig någon illusion av att det ska bli en lätt resa. Och så blir det ett tufft nedlag.
Det finns ju verkligen allt att vinna i det här läget. Jag kände ju själv att kanske inte, alltså det är klart att chansen att lyckas är försvinnande liten, men det känns ändå som en mer liksom positiv match än om de till exempel hade lottat mot Salzburg, vilket jag har en känsla av att det inte hade gått så bra den här gången. Det hade ju inte för det första funnits någon risk för underskattning från Salzburgs sida, och de har ju knappt tappat en poäng i höst. Nej. Varken i Europa eller hemma i Österrike.
Precis, det var lite det jag kände att jag uttryckte mig lite luddigt, men det är lite den grejen jag var ute efter liksom. Här är en ganska Chelsea är väldigt tydlig motståndare, vad som väntar och vad som krävs. Medan man kan liksom invaggas i någon föreställning om att det skulle bli en enklare resa mot något annat. Det är inte så himla säkert. Även om det förstås, förstås fanns motstånd som var mer överkomligt än.
Det är ju inte lönt egentligen att prata om lagen de inte fick. Men till exempel Salzburg har ju samma problem som Malmö nu, att de har ett långt uppehåll. Det skulle ju kunna vara en liten utjämnande faktor. Jag hade en drömlåtning och det är spanska Villarreal som nästan är på nedflyttningsplats i spanska ligan och tog sig vidare från en hyfsat lätt grupp och som kanske har lite annat att tänka på än Europa League. Men det är ju historia nu. Det är, på något sätt får man ju rätt snabbt anpassa tankarna utifrån de förutsättningar som finns nu. Och vill man då lyfta någonting så är det ju lite intressant trots allt. Kanske inte att Vidi spelade 2-2 hemma mot Chelsea nu i avslutningen, för Chelsea hade ju ingenting att spela för. De ledde faktiskt med 2-1 dessutom. Samtidigt så har jag sett bilder därifrån och Chelsea visade väldigt stor glädje och jagade seger när de hade kvitterat, så tog de bollen och slet upp den likt Rosenberg och sprang upp till mittlinjen, så att de försökte verkligen. Men Vidi förlorade faktiskt bara med 1-0 på Stamford Bridge. Så att nu är de ju ett målsnålt lag, det vet vi.
Jag tänkte kanske att nu har vi gjort ett, kan vi
det blir inte räcker. Nej. Om man nu ska liksom vända på någonting.
Det ser ut som du hade något på hjärtat, Fredrik.
Nej.
De personer i MFF som har uttalat sig om låtningen, det är ju kanske framförallt Marcus Rosenberg och Daniel Andersson. Men hur, ja, Rössler också för all del. Hur tolkar ni deras reaktioner?
Rössler betydligt gladare över låtningen än de andra två.
Jag tycker det här är jätteroligt, att det är en riktig utmaning. Han har ju jobbat i samma del av London med Brentford till och med. Och det är klart att jag är övertygad om att han vill stanna och göra ett bra jobb i Malmö FF, men jag tror också att han är en karriärist och vill tillbaka antingen till Tyskland eller England ändå. Och det är klart att en bra prestation där, det är sånt som ger eko.
Jag tror att han har en tydlig ambition av att, eller tydlig, den är ju inte direkt uttalad, men den är väl, i hans huvud skulle förvåna mig väldigt mycket om inte det står Premier League med stora siffror och bokstäver. Det är ju, alltså han vurmar ju oerhört för brittisk fotboll och den brittiska mentaliteten, den brittiska, klassiskt brittiska läktaratmosfären och sådär. Och jag menar, han har ju spelat i Premier League, det är klart att han vill träna i Premier League. Sen så kommer han kanske, det är ju en bit upp till Chelsea liksom, men det, alltså efter den här hösten så har ju folk sett att han kan leda ett lag på väldigt hög nivå och liksom leda dem till bragder internationellt sett. En bra insats behöver nödvändigtvis inte vara en vinst, men en bra insats mot Chelsea, det gör ju, det funkar ju så i England att du måste leverera mot ett engelskt lag för att liksom bli tagen på det här riktiga, riktiga allvaret, och nu har ju verkligen Oröstlig chansen där.
Sen de andra herrarna, så Marcus Rosenberg, tror jag, han är lite realisten. Han blev nog bara väldigt besviken och kände att liksom, eller besviken kanske fel ord, men ni förstår vad jag menar någonstans, att han gillar inte det här. Och sen Daniel Andersson, tror jag, är vinnarskallen som blev mest förbannad över att det skulle bli bästa laget, för han är ju sån, och det är ju Rosenberg också, men Daniel på ett annat sätt, att det är bara vinst som gäller.
Mm-hmm. Nu, sen låtningen blev klar så har vi ju satt Fredrik Lindstrand i taktiskt arbete. Även om han har mycket annat att göra också, ska jag påpeka. Han har inte gjort detta på heltid sen måndags klockan ett. Men vad är det för ett lag som väntar för MFF?
Ja. Nej, men vad ska man säga, det är ett lag som har stöpts om lite det senaste året. Chelsea har ju, vad ska man säga, varit lite berg- och dalbana de senaste säsongerna. De blev mästare då 2014-15 under Mourinho. Parkera bussen fotboll, om vi får uttrycka det väldigt förenklat. Sen så gick det bedrövligt året därpå, och de låg långt efter. Alltså de inledde väl ligan, jag kommer inte ihåg statistiken exakt, men det var ju, det var väl en nästan historiskt usel inledning för dem på den säsongen. Och Mourinho
påminner lite om den säsongen som Mourinho just har fått avslutad i Manchester.
Precis, det var väl ungefär vid den här tiden på det året, 2014, som Mourinho också lämnade Chelsea. Och Jos Hiddink tog över som någon slags, ja, försökte släcka lite bränder. Det gick väl inte så bra det heller. De slutade på en 10:e plats eller något sånt där, som regerande mästare. Väldigt ovanligt för en sån, den typen av klubb. Sen så tog ju Conte över efter sitt fina EM med Italien där blev ju liksom lite så, och han hade ju haft Juventus innan där också, och fick väl ordning på Chelsea och fick de spela en mer flärdfull fotboll med ett 3-5-2 system som fick sitt stora genombrott där någonstans 2015-16. Kan man säga att EM 2016 var lite ett 3-5-2-mästerskap? Det var liksom då det small till på verkligen.
Alltså tiden går så fort så att jag...
Nej. Nej. Men i alla fall... Och,
jag sa ja.
Ja. Ja, men då, och då vann de ligan på ett synnerligen övertygande sätt. Den defensiva stabiliteten var kvar. Men det var betydligt roligare att se dem spela, kan man väl säga. Sen så blev det klickade ganska ordentligt förra året. Och ja, Conte kändes inte... Svårt att säga, det blev liksom lite för statiskt spel. Det blev kanske lite för defensivt igen. Spelare hade lämnat som kanske inte riktigt lyckats ersätta dem på ett tillräckligt bra sätt. Och, så att Conte lämnade i sommar då och tog Sarri över. Den här Maurizio Sarri då, som har tränat 18 000 italienska småklubbar innan han 2015 tog över Napoli. Där han gjort underverk, får man väl nästan säga, med den klubben och fört den upp till... Ja, europeiska gräddhyllan.
Kan man peka på någonting som han har förändrat där?
Den stora förändringen han har gjort är ju att ha skrotat den här tre, eller om vi ska säga fembackslinjen, och gått över till ett 4-3-3, rakbacklinje som pressar oerhört hårt. Det är hans fotboll är väl egentligen inte jätteolik den som Ove Rössler också vill spela. Det ska pressen börja med de tre anfallarna då, och det är ju där kreativiteten ligger. Och det är ju oftast då Eden Hazard, Willian och Pedro. Och de får göra lite som de vill i pressen och när de vinner bollen. Men man ska vinna bollen högt. Bakom dem ligger ju N'Golo Kanté och som liksom som oftast har, vad heter han, Kovacevic bredvid sig. Och de ska liksom komma i någon slags andra våg där. Ja, det är stenhård press, vinna boll högt och sen inte så mycket i sidled heller, rakt på mål. Och den typen av spelare är ju Hazard framförallt. Han är ju en av de skickligaste man mot manspelarna i världen och är ju helt... Han kan ju verkligen avgöra en match själv. Vi har sett många exempel på det senaste tiden när han tar bollen vid mittlinjen och egentligen bara vandrar igenom med en klistrad vid fötterna. Det är en fantastisk spelare alltså. Men, och backlinjen, hård press där också. Väldigt kompakt. Och sen har de ju han Jorginho då, den italienske brasilianaren. En italiensk landslagsman. Han tog Sarri med sig från Napoli. Han är balansspelaren och väldigt mycket hänger på honom när laget ställer om spelet. Han är liksom länken mellan den här fyrbackslinjen och de fem mer offensiva spelarna. Även om Kanté är ju såklart en går i båda riktningarna. Man kan beskriva honom som Chelseas Fodbacher om man vill.
Kan man ju. Finns det då några svagheter i det här laget som du säger att MFF kommer att utnyttja?
Nej, jag kan inte direkt se några svagheter i laget. Det är ju liksom i enskilda matcher det dyker upp olika svagheter, individuella misstag etc. Men jag har svårt att hitta något specifikt moment i spelet. David Luiz i mittbacken, han är rätt velig liksom. Han har fått någon slags second coming här. Men samtidigt, han håller hög nivå liksom. Det är ju, nej, jag kan inte säga att det är något speciellt. Det känns liksom fånigt nästan.
Jag tror om man ska peka på en svaghet, så svaghet, det är kanske fel uttryck, men på en liten faktor, så är det kanske ändå Chelseas situation och läge runt de här matcherna.
Ja, men det är mer sådana saker som liksom kommer in. Kommer någon stjärna, tänk om Hazard är skadad. Tänk om de har haft en fruktansvärd match. Är det kuppen de har innan?
Nej, de har alltså innan första matchen så möter de Manchester City borta. Och så som ligan ser ut nu så är ju Chelsea väl fyra. Och det kan ju naturligtvis förändras, för det är oerhört intensivt program nu. Men det kan ju vara så att det är en match som gäller Premier League-titeln mer eller mindre. Och det är klart att möta Malmö då, nästa steg. Ja, det kanske inte är lika... Alltså det är lätt att man väljer, som Rössler uttryckte det, truppspelare. Och sen spelas femte omgången i FA-cupen, och där vet vi ju inte om Chelsea är, men det är väl inte osannolikt. Det finns ju goda möjligheter mellan matcherna.
Omvänt kan det ju vara så också att man efter Manchester City-matchen inte har så mycket att hämta i ligan längre.
Så kan det också vara.
Och då
blir det ett annat
fullt fokus på Europa-spelet. Nej, men jag bara säger, det kan vara så.
Nej, men så är det ju. Och som Fredrik sa i början, så Chelsea har ju titel både i Europa League och Champions League inom relativt kort tid tillbaka. Man har vunnit engelska ligan, man har vunnit FA-cupen, så det är ju ett vinnarlag. Och man ska komma ihåg att som det du är inne på, det är ju att om de skulle ha liksom halkat efter i Premier League, så är ju att vinna Europa League är ju en sätt väg att nå Champions League igen. Så att man kan vända och vrida på mycket.
Mm. Ja, det var ju väl Uniteds väg till Champions League i år till exempel.
Ja, förra året.
Ja, förra året. Ja, just det. De tog sig dit med egen
final. Ja, precis. De blev tvåa i ligan förra året.
Sant.
Max, du har också fått titta lite grann i historieböckerna för att se egentligen hur mycket MFF har matchats mot engelsk motstånd och hur det har gått. Det har inte varit så himla mycket efter Europacup-finalen i München. Det var Nottingham en gång till.
Nej, vi har tagit lite hjälp av MFF-statistikern Anders Larsson. Jag har inte alla detaljer, men de har faktiskt mött engelska lag mer än man kan tro. Man har spelat 48 matcher mot engelska lag. Sen inte alltid efter Europacup-finalen naturligtvis. Men ska vi försöka dra en kort historia och hålla oss någorlunda i tävlingssammanhang och modern tid, så är det så att de första tävlingsmatcherna spelades redan 67 mot Liverpool. Och då förlorade Malmö hemma med 2-1 och förlorade 2-0 och är borta med 1-2. Så att det var liksom det första tidigare. Sen mötte man faktiskt Nottingham, Europacup-finalen känner vi alla till, men man mötte dem även på 90-talet. Och besegrade dem med 2-1 hemma i UEFA-cupen och förlorade borta med 1-0, och då åkte man ut på bortamål. Sen finns det då ett tävlingssammanhang till där man har mött
engelska. Det var 95-96 säsongen, va?
Ja, just det. Nej, 96-97, va? Ja.
Jag har tydliga minnesbilder av att jag såg den här matchen på ett logement i Uppsala.
Vi kör på det.
Och då kan jag säga att det var 95-96.
Ja. Sen är det höll på sig nästan en slamkrypare, men man mötte ju ett engelskt ligalag i Europa League 2013. Ett lag som heter Swansea, men som faktiskt kommer från Wales. Men vi får väl kalla dem engelsk motstånd eftersom de spelade i Premier League då. Ja. Är de kvar?
Vi kan kalla dem brittisk motstånd.
Nej, de är inte kvar.
Då blir det ju så att Malmö förlorade stort i första matchen 4-0. Men klarade 0-0 hemma sen i returen. Och det var den enda poängen man tog det året i Europa League. Det finns en liten poäng som vi ska komma tillbaka till där. För sen finns det några träningsmatcher som man kan nämna det, men då får vi hålla oss på 2000-talet för det känns...
Men visst, har de mött Chelsea i en träningsmatch på 70-talet? Jag fick något mail om det, men jag har inte
det kan vara så. Det. Alltså det är tyvärr så att jag inte har hunnit få fram kanske alla uppgifter där, men det kan vara så att man har gjort det väldigt tidigt. Mm. Det fanns en tid när man mötte rätt mycket då, som sagt, i engelska lag. Vi får återkomma just till den. Men 2002 så mötte man faktiskt Crystal Palace i Sevilla och förlorade med 1-2. Och sedan har det ju i modern tid, ännu modernare tid då, så att säga, faktiskt kommit flera träningsmatcher. På nya stadion 0-0 mot Fulham. En bortamatch mot Wigan året efter vann man med 3-1. Och sen besegrades West Bromwich, Rosenbergs gamla lag, med 1-0 2012 på stadion. Och den som då hänger med i alla siffrorna kan konstatera att Malmö FF aldrig har förlorat mot ett engelskt lag på stadion, nya stadion. Att man inte har förlorat mot ett engelskt lag på hemmaplan sedan 1967. Så liksom bara för att kasta ut lite sån här.
Ja.
Halmstrån.
Men apropå det, Daniel Andersson sa ju att det var inte så dumt att börja hemma den här gången.
Nej,
och det får man ju kanske ge honom rätt i.
Jag måste säga det, att ju mer man tänker på det så tror jag det är på alla sätt och vis en bra variant den här gången. Dels är det så här då att publiken får uppleva en riktig match. Det finns ingen risk liksom för en sån här Swansea-historia där det redan är avgjort. Och sen är det ju så att för dem som det kanske bara blir 2200 Malmöbor, för Chelsea verkar lite motsträvigt att släppa fler biljetter, så blir det ju en upplevelse och en resa till London och ett möte med Chelsea i vilket fall som helst. Det tycker jag man såg lite grann med Östersund i fjol när de mötte Arsenal. De hade ju förlorat klart hemma men gjorde en väldigt bra match för returen, och det var ju liksom ändå en fest på något sätt.
Jag är lite kluven till just det där. Det är liksom att stöta på ett Chelsea som underskattar Malmö och som har några tuffa matcher i benen och ganska mycket annat i huvudet och motståndare som de känner att de kommer att på oavsett, och de kanske får vaggas in i någon känsla av att ja, gör vi bara ett mål hemma så kommer vi vinna borta sen ändå. Möjligt att det hade ändå varit att föredra med en bortalott först. Men nu är det ju som det är, så det är ju onödigt spekulerat. Men jag är inte 100% övertygad om att det är så mycket bättre att avsluta borta.
Det är lite olika perspektiv, för jag håller med dig. Alltså, om man ska tänka i termer av att Malmö skulle ta sig vidare, så är det ju rätt att då känns det att...
Men om man tänker i termer av att de ska få stryk med så lite som möjligt.
Nej, jag tänker så här att de kanske kan få en bra hemmamatch och kanske kan vinna hemma trots allt. Eftersom det är mitt i det tuffa där. Så vore det väl en häftig upplevelse och betyder ju också en del pengar in i sig själv om de skulle vinna en av de här matcherna.
Vi ska i förordningens skull kanske också säga att matcherna spelas alltså i Malmö den 14 februari och i London den 21 februari. Avspark 21.00 svensk tid i båda fallen.
Ja, vi förmodar det, även om det är lite märkligt för det står 21.00 på Chelseas hemsida också, men det kan vara så att den är så finurlig så att den ställer om till tiden där man befinner sig.
Ja, det är högst osannolikt att den skulle ha en annan avspelstid. Ja,
de har förmodligen bara klippt och klistrat från UEFA. Skulle jag gissa.
Nej, men jag vet, jag hade liknande problem med Chelsea nu när vi var i London och deras avsparkstid. För det beroende på var man tittade och hur man var uppkopplad så fick man olika matchtider. Klurigt, men...
Ja.
Men vi räknar med 21.00.
Nu tänker jag att vi ska gå över och prata om den matchen som då bäddade för det här mötet med Chelsea. Det vill säga MFFs avslutande gruppmatch i Europa League. 1-0-segern borta mot Besiktas. Och på de här två matcherna mot Besiktas har MFF tagit 6 poäng. Och den stora frågan är varför?
Faktiskt för att man har varit bättre än Besiktas i två matcher egentligen.
Varför har man varit det då, om man kan utveckla? Vad är det som MFF har varit bättre på?
Jag tror lite grann så här. Besiktas gjorde ju en rivstart och kunde ju avgjort det här där nere. Men på något sätt så Malmö har ju haft svårt med extremt snabba lag. Och lag med oerhört tempo. Och Besiktas känns ju...
Eller lag med inget tempo.
Ja, också det är en annan variant. Men jag tänker på när Genk spelade ut dem. Och det går väldigt fort. Att på något sätt Besiktas, om även Malmö är rutinerat, så känns Besiktas som gammalt. Och de föll rätt snabbt till ett väldigt lågt tempo, och det underlättar nog för Malmö, tror jag.
Mm. Ja, men det är väl en kombination av att MFF hittade exakt rätt anspänningsnivå för de här matcherna. Och de kommer båda efter inte tillräckligt bra insats mot Schenk. Och måste ladda om, vet att det är lite piss. De har ju inte råd att förlora en match till mot Besiktas, för då är gruppspelet nästan över innan det har börjat. Och sen mot Besiktas borta kommer dit med
5% chans att lyckas.
Ja, men med 3 kryssen då, 3, ja precis. Men det är inte dåligt. men det är, vad ska man säga, det är 3 raka kryss kommer de dit med, och det är lite så frustrerat, och man kan nog ändå hitta rätt bra revanschlust där någonstans i det facit. Och sen är det en fingertoppkänsla av Rössler, och liksom dels i hur han hittar rätt anspänningsnivå inför matchen, vad han kommunicerar ut, och små liksom truppmässiga förändringar som gör det bra. Han valde ju Traustason hemma då på topp, efter att Traustason börjat på bänken i borta mot Schenk. Sån liten förändring som gjorde viktigt. Han gjorde ett stenhårt jobb, och nu här så är det Antonsson som startar efter att ha börjat på bänken några raka matcher i Europa då. Och det visar sig oerhört bra att han vågade liksom göra den förändringen, även om det kändes upplagt för att Antonsson skulle få starta. Och sen är det ju att Besiktas är ju på något sätt ett perfekt motstånd sett till var den klubben befinner sig just nu. Det innehåller stjärnglans som får MFF att tända till lite extra. Samtidigt är stjärnorna i Besiktas lite till åren och tenderar kanske i vissa fall att leva lite på gamla meriter. Och som jag sa, de driver inte upp det här tempot heller, utan de förlitar sig rätt mycket på individuell skicklighet av spelare som kanske inte är så individuellt skickliga som de en gång var. Så att det är liksom, stjärnorna stod rätt, så att säga.
Ja, sen tycker jag, det var ju fler val egentligen som Rösler gör. Som, de är både tuffa och speciella, måste jag säga. Att bänka AC eftersom han inte hade tränat på 2 veckor, det var kanske, det hade ju varit lätt att chansa med honom ändå, men att inte göra det valet. Men det intressanta är ju backlinjen där man först och främst aldrig tvekar om Rasmus Bengtsson som hade legat sjuk. Men framförallt hela historien kring Brang Safari som alltså är magsjuk. Och flygs ner matchdagen. Jag ska inte uppfatta det som mot sin vilja, men det kändes nästan som att det var, han kände sig tveksam i alla fall. Och ändå markerar att du ska starta, du är så viktig. Och han var oerhört viktig i första halvlek. Sen orkar han inte hela vägen. Men på något sätt, Rösler har ju trollat med Safari. Han var dålig, han gjorde bort sig lite grann ner mot Schenk borta. Men annars har han ju varit en oerhört viktig kugg under hösten. Och han var ju, Rösler markerade ju tidigt liksom att han skulle spela. Och han tränade honom lite hårdare, lite tuffare. Och liksom vilade inte honom så fort han fick ont. Så där, det är ju faktiskt en väldigt viktig detalj.
Och sen så tycker jag MFF mer än någonsin under den här hösten spelar in Fouad Bachirou tidigt i matchen. Får igång honom. Han pratar om det efteråt, hur han blir bättre av att han märker att spelarna litar på honom och ger honom bollen i trängda lägen. Det lyfter han av. Och man har ju sett på Twitter nu, folk har satt samman giffar av olika aktioner som Bachirou gör under matchen. Det är ju helt makalösa aktioner, några av dem. Men väldigt många av spelarna gör sin bästa match för säsongen också. Marcus Rosenberg, en oerhört bra match. Marcus Antonsson är helt fantastisk i, inte bara i att han gör mål, utan också i det jobbet han lägger ner. Han sliter enormt mycket.
Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson är ju en spelare som vi kanske gärna glömmer bort, men gör ett enormt arbete. Och Bachirou, det är alltså den, vi skulle kunna prata om honom hela...
Ja. Ni får gärna fortsätta.
Ja, men så, som mittfältspelare, det är lätt att glömma vad Jonas Stern och Stefan Schwarz gjorde, men liksom jag tänker tillbaka till 70-talet och Bosse Larsson.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
För att se en människa ha sånt klister vid fötterna med bollen, det är det bästa jag har sett på 2000-talet i Malmö FF av en individuell spelare. Den sett under en hel match.
Vi diskuterade det när vi åkte taxi i Istanbul. Om när man senast såg en lika bra insats, om man ser till motstånd, matchens betydelse och de individuella prestationerna av nämnda spelare då. När var någon bättre? Jag kan inte komma på det. Jag var helt otroligt.
Alltså Rosenberg har gjort enskilda insatser, framförallt mål då, så att säga. Men just att som i spelet var så dominerande som Bachirou var, det var helt magiskt. Och där vill jag gärna bara komplettera, men vilket också känns lite märkligt, men när man tittar tillbaka på matchen speglar kanske hur hans år har varit. Men Oskar Lewicki såg ut som han hade lite jobbet i första halvlek stundtals. Han är helt enorm i andra halvlek. Han springer och springer och springer och är precis överallt och vinner boll och stoppar anfall. Och är en helt magisk insats.
Någonstans får man räkna med några passningsmissar eftersom man inte är den spelaren. Och hade Oskar Lewicki haft sig för Bachirous passningsspel, så hade han inte spelat i Malmö FF. Nej. Då hade han varit i en mycket större klubb. Det är, liksom, det är den sista detaljen. Det är inte hur mycket han kan lyfta sig där. Men det är ju, det andra spelet har han ju, är ju enormt skickligt.
Andra halvlek är alltså en av de mest matchavgörande insatserna, tycker jag.
Men Bachirous spel och det som han pratar om med större delaktighet i speluppbyggnaden. Kan man koppla det på något sätt till det faktum att Christiansen inte spelar?
Kanske lite grann, men samtidigt så Jag tror lite grann det som Fredrik är inne på, han själv säger, alltså det handlar nog mycket om självförtroende, att de vågar ge honom bollen och låter honom vara den som bygger. Han sprang mer i djupled också nu kanske än vad han har gjort tidigare med boll.
Den givna frågan som måste ställas här är ju då om den här insatsen som vi alla är överens om var oerhört bra också var Fouad Bachirous sista i Malmö FF.
Nej, jag är helt övertygad om att han är kvar till våren. Alltså att han kommer och får större uppgifter, det är så pekar hans karriär. Men jag tror faktiskt att han känner sig färdig med MFF. Jag tror att han hellre vill gå till ett lag i sommar när han alltså kommer in rätt i en säsong. Och jag tror att han vill vara med på den här resan, och jag tror att MFF kommer att ställa oerhört stora ekonomiska krav för att släppa Fouad Bachirou i vinter.
Ja, MFF sitter ju lyckligtvis för klubben i en situation där man inte behöver sälja. Ekonomin klarar ju sig liksom utan att sälja honom. Och för Fouad Bachirous egen del så... han missade ju den här matchen i fjol när han gick till MFF. Då Östersund mötte Arsenal då. Svårt att säga att han skulle göra det igen. Han sa efter matchen att det fanns inga sådana tankar. Att lämna nu. Sen så vet man ju inte, det kan förändras fort om det dyker upp ett fett bud från någon toppklubb i Frankrike, hans land. Så man vet ju aldrig, men det känns ju som att även karriärsmässigt för honom så är det ju klokare att gå till en ny klubb under sommaren när inför en säsong och få med och bygga upp sig under det lagets försäsong. Vinterfönstren är ju alltid luriga då man kommer in mitt i en säsong och sådär.
Ja, och tittar man nu, jag är ju inte så att jag följer med, men misstänker ju att vinterfönstret är ju mer de desperata klubbarnas fönster. Så att det är väl kanske inte toppklubbarna som jagar nu, utan det är de som ligger illa till framförallt.
Ja, och där är ju alltid också det är alltid en säkrare så att säga, situation tränarmässigt och sportchefsmässigt att komma in på sommaren. Det finns ju större risk att de som knyter en till klubben under vintern inte är kvar.
Så kan det absolut
när nästa säsong ska dra igång. Ni var lite inne på Rosenberg Antonsson här. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om dem som konstellation. Det ser ju ut att för det mesta fungerar väldigt bra. Så skulle jag säga, om man jämför med de andra anfallsparen som har varit under Rosenberg-eran, är det här det bästa, eller är det för litet urval för att uttala sig?
Jag tycker det enda som skulle kunna mäta sig är ju när Rosenberg och Molin spelade tillsammans, tycker jag, för de har också samma sätt att tänka. Men Antonsson och Rosenberg löper ju så mycket för varandra och hjälper varandra, och det innebär att Rosenberg kommer längre ner i banan, men han, det kanske han bara mår bra av i sin ålder på sitt sätt.
Rosenberg och Molins var ju inte heller så många matcher, så det är ju svårt att, de fick Nej. Aldrig testa sig i Europa ihop.
Nej, det var ju våren där inför, då var de ju väldigt bra tillsammans.
Ja, de hade någon borta match mot IFK Göteborg där till exempel, där de var makalösa. Nej, men det sett till mål och skapade chanser per match, så är det ju det bästa anfallsparet, skulle jag nog säga. Sen Rosenberg kom hem då förstås, eftersom han är en del av parets anfall.
Ja.
Men, och det är också det anfallsparet där han inte är spetsen, så att säga. Och jag,
det känns som att det gynnar honom i det här stadiet.
Ja, precis. Det är nog, karriärsmässigt så är det nog precis vad han behöver. Jag är inte säker på att det här samarbetet hade varit lika bra 2014 kanske. Då Rosenberg var något mer explosiv kanske. Han hade ju samma roll med Kjartansson där Rosenberg skulle komma ner lite i planen, men det funkade inte alls så bra.
Kjartansson passade ju aldrig tillbaka bollen.
Nej, precis. De hade ju, där funkade rollen väldigt bra för Kjartansson personligen, i alla fall mot slutet av hans sejour i MFF då, men Rosenberg gjorde ju ingen bra säsong det året. Ingen dålig säsong heller, men den var ju liksom inte, han nådde inte upp till de höjderna som han höll 2014 och som han har hållit i år då.
Tittar man också, jag har sett om målet flera gånger, alltså det är ju ett fantastiskt fotbollsmål som just speglar de här tre gubbarna vi pratar om. Bachirous passning fram mot Rosenberg är inte enkel, men den är perfekt. Och Rosenberg slår alltså på ett tillslag för att han vet att Antonsson kommer att löpa. Och sen när jag tittar på Antonsson så han har två touch på bollen. Jag tror han tar dem på knät framåt och sen avslutar han. Och under den tiden förflyttar han sig. Det kom rätt många meter. Det
ja, alltså framförallt den touchen som är knät eller låret. Yeah. Den är ju väldigt imponerande i maxfart.
Yeah.
För stöter han den minsta fel åt ena eller andra hållet så tappar han i läget.
Ja, han kommer så många meter framåt. Han kan liksom bara låta bollen rulla. Och fokusera på att titta framåt själv. Det är fantastiskt.
Det kändes som ett sånt ögonblick som jag kommer komma ihåg det länge. För man satt så tydligt där på Vodafone Park, som den inte heter i Europaspelet, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
Den heter nog Besiktas Park.
Kanske heter Besiktas Park bara. Ja, men det var när han fick den bollen. Man såg också tidigt att han skulle bli fri. Och det kändes som att den löpningen höll i sig i 30-40 sekunder. Ja, man kanske såg den.
Den började ju 10-15 meter, ja, in på egen plan.
Det gick väldigt fort, såklart. Men ändå så kändes det som att tiden liksom gick någon slags ultrarapid där.
Det påminner väldigt mycket om när Rosenberg gör sitt 3-0. Alltså även om inte situationen likadan, så känslan är samma som när han gör 3-0 på Salzburg och Kron har slagit in bollen till honom. Att alla ser vad som kan hända, men ingen vågar riktigt tro på att det ska ske. På något sätt. Apropå det här med arenanamnen, så kan vi MFF-supportrarna hoppas att Chelsea åker fel, eftersom de enligt deras hemsida ska åka till Swedbankstadion.
Ja.
Det är rätt konstigt att det namnet hänger med på.
Ja, nej, så. Jag tänkte om det finns något man skulle kunna invända mot MFFs insats här, så är det ju att de trots allt inte, alltså de erbjuder ju Besiktas en möjlighet att vara kvar i matchen. Att de inte avgör på de fantastiska omställningslägena.
Ja, Anders Christiansen framförallt är ju nästan på gränsen till lite slarvig i sitt avslut där. Och en förvisso trött Marcus Antonsson kan göra en bättre invikning i planen när han har ett en-mot-en-läge mot en back som nästan har tappat balansen.
Och sen har de en boll ute vid sidlinjen där AC har bollen och han har tre helt fria spelare in i mitten, men lyckas pricka en Besiktas-försvarare som står 2 meter ifrån honom. Men det var...
Jag tycker i sådana fall ett större problem med matchen. Alltså sånt där, det kan hända liksom. Det är svårt att hitta ett strukturellt ska göra någonting annorlunda. Det handlar ju om individuella prestationer som kan bli bättre. Däremot så är jag med för att vi inte vaket i den här matchen heller. Det är ju inledningen, har de ju tur att de inte ligger under med 1-0 i.
Det här stolperibbar, det blir ju ett missförstånd eller tvekan framförallt från Frans Brorsson och i någon med Johan Dahlin när de får den sista ribblobben. Men det jag tror man ska tänka lite på i de här missade lägena mot slutet är det här att Malmö är helt ur säsong och var fruktansvärt trötta. Det var, alltså, det gick verkligen på adrenalin sista kvarten, trots att de var en man mer. Verkligheten kom i kapp laget där. Man såg det, jag tror det var någonting man såg tydligare på platsen i tv kanske, eftersom man ser alla spelare hur liksom de inte plötsligt, det stretchades och ingen orkade riktigt ta löpningar på samma sätt. Och det är klart, då blir det ju också att skallen inte riktigt är med. Det är ingen förklaring för Anders Christiansen, för han har precis kommit in. Men många andra var väldigt trötta, inte minst Antonsson.
Det är nog lurigt att komma in som offensiv spelare i en sån match också, där liksom anspänningsnivåerna är så extremt höga och pulsen uppe och det är så mycket som står på spel, att komma från bänken rätt in i det. Det man tar ju ett tag innan man
kommer in i det. Det kändes det andra sidan som att det bytet gjorde det väldigt gott för MFF i det läget. Han kom in och kunde hålla bollen. Och...
Ja, jag skulle säga två saker egentligen. Jag tyckte att han gjorde ett oerhört bra inhopp efter att ha varit borta i 2 veckor och inte tränat heller. Och sen är det ju återigen då att Rössler gör ju bra byten här. Alltså han, för Safari satte ju sig ner, men han kunde ju gå av planen, men han insåg att det var dags att plocka honom och sätta in Brorsson. Så att han hittade rätt spelare att byta ut i rätt läge, tycker jag.
Och vad gäller AC ska man också säga det, att han har, tycker jag, vuxit in i det här Europaspelet. Det var ju kritiskt till hans två första matcher. Och kanske även uppe i Sarpsborg, men sen har han ju blivit successivt bättre hela tiden, tycker jag.
Och vi nämner inte Tröstason, men han gör ju också han är ju också duktigt trött när han byter. Han gör också en enorm arbetsinsats.
Och Rex, alltså det, har vi inte nämnt heller, som framförallt i första halvlek ligger bakom rätt mycket. Som någonstans man ska inte tillskriva enskilda personer och sånt, men det är några aktioner som han lyckas med runt omkring minut 20 sådär, som lite grann vänder matchen för MFF, för att de inser att vi kan anfalla här. Det går att göra sin gubbe, det går att ta meter in i planen och avancera. Det är inte alls så möjligt, och det ger ett självförtroende till Malmö FF som de bygger vidare på hela matchen egentligen.
Rex är både snabbare och modigare än vad man kanske tror. Alltså det är vissa lägen det inte ser ut, ja, men det här kan inte gå hem, men han tar sig fram där.
Mm.
Sen nu har vi nämnt alla nästan.
Jag har kvar Windheim och Dahlin, tror jag.
Ja, just det. Det är ni rätt. Och jag tänkte på Dahlin, gjorde ju en, jag tyckte han hade några tveksamma utboxningar i första halvlek, men han gör ju en jätteredning naturligtvis när det väl blir friläge. Och i någon mån, även om han tvekar vid det här ribbskottet, så gör han sig ändå så stor så att det finns inte så mycket marginal för den här lobben in. Windheim har setts bättre, men jobbar hårt.
Mm. Den sista som inte är det, är Frans Brorsson också, som ju gjort ett substantiellt inhopp.
Bortsett från den här sista situationen så gör han det ändå enkelt, och det har han ju gjort mycket mer än jag tycker att han inte har vad ska man säga, krångla till det. Och dessutom kom han ju tillbaka starkt efter den här smällen från Karasmar.
Det var en stämpling som hette duga det.
Ja, han visade sitt sår på smalbenet efteråt. Det var ju väldigt god stämning där, så Niklas Karnén stod och hetsade Frans Brorsson och visade sitt den här dobbsåret för pressen då. Så då drog han ner och lite småskamset då, så började alla fotar och det här såret, och började Frans drev. Nej, det här är ingenting. Ni får inte skriva om detta, det här är ingenting. Jag tyckte verkligen inte att det var en skada, men då var det var ändå ett litet köttsår.
Nej, det är inte
han ville liksom inte uppmärksammas för spelaren som visar upp sina krämpor. Liksom.
Jag rimmar illa med hans
där, ja. Två saker till som jag tänker på där, runt en man som vi sällan nämner, nu kan jag inte hans namn, men var en italiensk domare som var oerhört bra i denna matchen, tyckte jag.
Han hette Luca, och så var, men det var inte Luca Bracci, för att det heter han ju i Gudfadern, va? Som sleeps with the fishes. Men jag tänkte på det när jag läste domarnamnet, så att det är Luca någonting.
Ja, men det fanns liksom, det var en oerhört trygghet i matchen, trots att det är ett väldigt speciellt ställe att spela på. Jag tyckte han gjorde väldigt bra, han tvekade inte på Karasmas utvisning. Det fanns någon situation där Besiktas sökte straff, men han tittade inte ens i närheten på det.
Jag skulle säga att jag tycker generellt att domarinsatserna här i Europa League har varit väldigt bra, och det kan ju ha att göra med att de här jättelagen inte finns med.
Att det inte är samma givna, du har nog rätt, tror jag. Sen den andra delen då är att det var ju en väldigt vass stämning i början, och när de hade växelsång likt här i Malmö så var det väldigt mäktigt, men jag vet inte, det dog ju ut rätt så tydligt när Malmö gjorde mål och när Karasma åkte ut, och det var ju också så att det blev aldrig hatiskt mot Malmö, utan det var nog mest en väldigt stor besvikelse mot det egna laget. När slutsignalen gick så tror jag bara vi skrev de sista bokstäverna och tittade upp, så fanns det nästan bara MFF-klacken kvar på arenan. Så att,
det var en period som några skulle stå och vråla in på pressläktarna.
Ja, precis bredvid oss.
Men
det var nu vanligt turkiskt att de blev lite meningsutbyte mellan två åskådare.
Ja, det är alltid skiljelinjen supportrar och press i flera europeiska länder är lite luddig. Man vet inte riktigt vilka som är vilka. Det ser ut som att de skällde på någon som skrev något sånt där. Men också, efteråt i mixade zonen var ju de turkiska journalisterna generellt sett inte närvarande.
Nej, de där.
Och det mest ögonfallande var ju när Quaresma gick genom mixade zonen, stannade till och skrev autografer på några matchtröjor till ett gäng journalister. Antar jag att de var, eftersom de var i den mixade zonen. Det var lite surrealistiskt.
Det var ett par journalister, eller några turkiska journalister inne på presskonferensen och ställde några frågor till Röstlund, men det var inte mycket.
Det var
nu satt vi ju ganska nära MFF-klacken, men de hördes faktiskt väldigt bra genom matchen. Jag gillar ju som vanligt deras humor. De började ju sjunga "Vi vet ni kan 1-0 till Malmö", men det roliga var att Antonsson hade knappt fått in bollen i mål, för man hör "Vi vet ni kan 2-0 till Malmö". Det var liksom inte något tjafs, utan, men det var en god och trevlig stämning, bortsett från den incident som hände natten innan när en MFF-supporter skars med en flaska och blev slagen i huvudet med samma flaska.
När Max, du nu har först oss in på lite tråkigare saker, så tänker jag att vi ska prata om Håkan Jeppsson, såklart. Det var ju av förklarliga skäl mycket prat om Håkan Jeppsson både före och efter Besiktas matchen. Men om man börjar där, och det här är ju såklart så att detta är ju tyngst för de som är närmast drabbade, hans familj och vänner, men det vi kan förhålla oss till här är ju hur det har påverkat och kommer att påverka Malmö FF. Men om vi börjar med själva matchen, hur ni som var på plats, hur uppfattade ni känslorna i laget och i klubben?
Ja, framförallt skulle jag vilja börja med att jag tyckte det var en fantastiskt hedrande av honom. Och där, man kan säga mycket liksom, jag gillar inte den typen av stämning som kan vara på sådana här arenor och allt det här. Men så som publiken uppträdde där var faktiskt otroligt fint. Besiktas la upp en bild på Jeppsson på storbildsskärmen och sorry for your loss. Och sen så började en tyst minut tyst och sen övergick den i applåd och det var fullständig respekt från hemmasupportrarna. Sen tyckte jag väl att man märkte påverkan nästan mer efter matchen när folk pratade om honom. Inte minst Ove Rössler när han beskrev hur han, vilket Billbyråns bild också visar när han tittar upp i himlen. Det var ju många som kände att de hade vunnit för honom på något sätt.
Ja, inför skulle jag inte säga att om jag inte visste att det hänt så skulle jag aldrig ha gissat att en sån tragisk händelse hade drabbat klubben bara några dagar tidigare. Det fanns liksom inga tecken på någon, inte på ett respektlöst sätt att det var flams liksom, men det var som, alltså, spelarna skrattade och sådär liksom, de tog sig an det på samma sätt som de har gjort som vilken annan match. Sen så berörde sig säkert annat i huvudet på dem.
Men jag tror ju att det var, alltså i sammanhanget var det ju väldigt bra att laget var i Marbella på läger när det här hände. För att de fick chans att prata tillsammans. För att många av de här spelarna har ju träffat Håkan Jeppsson väldigt mycket, inte minst Rosenberg. Så att de fick ju tid där nere att bearbeta och på något sätt göra den här första sorgeprocessen med det som hade hänt. Och då tror jag det blev enklare för dem sen när de väl kom till Istanbul.
Om man tittar på det här över lite längre tid bakåt, så vad har Håkan Jeppsson betytt för Malmö FF?
Ska man uttrycka det väldigt enkelt så tror jag att han bringat ordning och reda i föreningen. Och inget ont om företrädare eller styrelse då, men det var en annan tid när, alltså MFF runt 2000 var ju ekonomiskt kaos nästan och väldigt turbulent. Man hade ökt ur allsvenskan och så vidare. Bengt Madsen hade, det var ju ett tufft 90-tal. Det blev ju inte så många framgångar. Men Bengt Madsen drev just frågan om nya stadion väldigt hårt och det ska han ha mycket cred för. Men jag tror också att Håkan Jeppsson redan då i bakgrunden liksom var den som balanserade realistiska tankar och gjorde MFF till modern klubb genom att instifta vd-posten och göra styrelsen mindre operativ, för att då blir det också tryggare på något sätt att du har en företagsledare i spetsen, så blir det inte så nyckfullt som en styrelse. Plus att han avlastade ju sig själv och resten av styrelsen.
Innebär det här med vd-rollen och den övriga organisationen också att MFF liksom var bättre rustat att hantera en sån här händelse än om man inte hade haft den organisationen som man har?
Ja, förmodligen så tror jag det. Nu har Niklas Karnin jobbat där ett tag också, så att det fanns nog en viss, alltså operativt så var det inte så att oj, vad gör vi nu, utan allting rullar ju på som vanligt egentligen i lugn och ro.
Ja, tankelek är ju det man föreställer sig om detta hade hänt Cavalli Björkman eller Erik Persson, ja, några dagar innan en sån viktig match. Det hade blivit en helt annan situation.
Och sen var det ju, alltså där Håkan Jeppsson också gjorde en insats. Det blev ju ingen bra start med vd-perioden där det blev ekonomiskt oerhört dåligt resultat och Pelle Svensson som var den som fick gå då, där det anfördes hälsoskäl, men han hade ju ingen bra period. Men där Håkan Jeppsson fångade in Per Nilsson helt utanför idrottens värld, så tror jag att deras drag, alltså det jobbet de drog tillsammans, det är där den stora förändringen sker i Malmö FF.
Nu har ju Anders Paulsson gått in som tillförordnad ordförande eftersom man inte har någon vice ordförande i styrelsen. Och han leder då arbetet fram till årsmötet.
Japp, i mars.
Ja. Och då är frågan, vad kommer att hända sen? Vem kommer att ta över, eller vilken typ av person är det som... Är det någon i styrelsen?
Det skulle kunna vara Anders Paulsson. Eftersom han har en liknande bakgrund som företagsledare. Och också en fotbollsförflut. Man ska inte glömma att Håkan Jeppsson hade både fotbolls- och bordtennisförflutet till Malmö FF. Men jag känner honom för lite och vet inte om han är villig att göra det. Jag tror inte att man var beredd på att någonting... Att det skulle bli ett ordförandebyte inom så kort tid. Samtidigt så har jag haft en känsla av att inte Håkan Jeppsson tänkte sitta ända till han fyllde 70. Jag tror att han hade kanske tagit något år till, men kanske inte kört hela vägen. Så att det är jättesvårt att säga, men där finns, alltså, MFFs styrelse av tradition håller ju en väldigt låg profil med vissa undantag. Erling Paulsson var ju en person som vågade säga ifrån och höras. Men i övrigt så är de ju ganska anonyma, och det har ju oftast varit ordföranden bara som träder fram.
Upplever du det som positivt, Fredrik? Att det, liksom, nej, men att den styrelse, alltså inriktningen på styrelsearbetet på det viset, att det liksom inte är så, det är inte så utåtriktat, utan de verkar mer inåtvänt.
Ja, jag tror det, att jag föredrar det. Det är jättesvårt att ha en generell uppfattning för om, men det var ju under en period för 10 år sedan stormades ju väldigt mycket kring styrelsen, mycket kritik mot styrelsen och så vidare. Nu, det är lätt att säga att ja, man föredrar en sån styrelse eftersom det har gått så bra sportsligt, så uteblir ju väldigt mycket kritik. Den är också väldigt mycket svårare att syna i sömmarna om i dåliga tider, så att säga. Men så att det är svårt att ha en generell uppfattning där, men det här verkar ju ha funkat väldigt bra för.
Det blir intressant att se vad som händer och hur man det hanterade. För att det man kan säga om Håkan Jeppsson också är att han var ju ett starkt namn utåt och oerhört rak och tydlig, även om han behöll många hemligheter för sig själv, det förstår jag också. Men han var väldigt rak och tydlig och hade ju, får man ändå säga, hårda nypor, eftersom han drev ett stort företag och... Jag vet, min på sitt sätt starkaste bild av honom, för som vi hade ganska många samtal, det var att han under flera år var så himla orolig för stadion. Han insåg ju någonstans ändå att det var en för stor investering och det var för mycket för MFF att bära. Sen vänder ju alltihopa med Champions League-pengarna, för att då, istället för att tänka bort att det är för mycket att äga, så blev det plötsligt bättre att äga hela själv. Eller så hade han resonerat från början också, men han visste inte hur han skulle kunna nå dit. För att genom att inte vara beroende av stora låntagare och så vidare, eller andra ägare då som kanske plötsligt inte skulle vilja vara med, så har man ju en annan trygghet av att stadion är ens egen. Och man har ju lån fortfarande, men man har ju amorterat ner ganska mycket.
Med detta så tror jag att vi nöjer oss för den här gången, om ni inte har något mer att tillägga som ni känner i osagt här.
Nej, man kan ju bara säga att än så länge så vet vi ju inte exakt hur MFFs försäsong kommer att se ut. Positivt är att gamla idrottsplatsen ser ut att bli klar så att den kan användas. Vi har inte fått exakta detaljer om träningsläger och så vidare nu, eftersom det här nog påverkade situationen lite grann, eftersom man måste vara klar tidigt. Man kan inte komma jetlaggad till Chelsea match. Så att det filas nog en hel del på. Vi får se var och när MFF landar.
Vi återkommer den frågan.
Men Florida är fortfarande planen, väl?
Det är nog inte, alltså det, jag vet inte, men jag tror att man måste överväga, eftersom det, flera spelare har ju tidigare sagt att jetlagen sitter i, så om man ska åka till Florida så får man kanske åka tidigare, jag vet inte. Jag tror att det kommer ganska snara besked.
Vi återkommer med dem när vi har dem, helt enkelt. Med det så tar vi lite uppehåll. Vi önskar ganska kort uppehåll, men ändå. Vi önskar alla en god jul. Och så hörs vi vad det lider. Det här har varit avsnitt nummer 169 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.